chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap med Helena
och Katrin.
Och idag har vi som gäst Sunniva Fallan Röd som är vd på Yasuragi. Välkommen Sunniva.
Tack.
Mm. Och du Sunniva, du använder i ditt ledarskap mindfulness aktivt och involverar alla medarbetare i det. Kan du berätta om det?
Ja, vi använder ju oss av en utbildning som handlar om emotionell intelligens. Och i det är verktyget mindfulness. Närvaroträning eller närvaroövningar jobbar ju vi med här på Yasuragi väldigt mycket. För att det säljer vi också. Men för att vara helt autentiska till vårt varumärke så vill vi också implementera det hos alla våra medarbetare. Mm. Och det är med facit i hand ett fantastiskt sätt att få ett genuint och äkta ledarskap. Både av en själv men också för oss som leder andra på Yasuragi.
Mm. Vill alla det då?
Nej.
Nej.
Nej,
så är det. Mm. Många vill, många vill inte. Och sen så går de och då upptäcker de att de ville. Mm. Det är den mest magiska. Mm. Och sen så är det några få som inte vill alls. Mm. Och jag tänkte väldigt mycket på i början när vi började med det här för en 3 år sedan att ja, men det ska väl ändå vara obligatoriskt. Mm. Och när jag fick några personer till mig som berättade varför de ville hoppa av utbildningen, för det är ju ändå en 16 veckors utbildning, så resonerade jag så att det här, en utbildning i emotionell intelligens kan man inte tvinga. I alla fall inte på medarbetarnivå där man inte är ansvarig för andra personer. Mm. På chefsnivå så har vi det som en obligatorisk utbildning och det är för att man har ansvar för andra individer. Mm. Och då anser vi i ledningen att det är väldigt, väldigt viktigt med emotionell intelligens. Mm. Vilket är hela den utbildningens syfte, det är att öka ens egna emotionella intelligens. Mm. För när du lär känna dig själv på ett emotionellt plan, då kan du också lära känna andra på ett emotionellt plan. Och du blir ofta genom den kunskapen en mycket mer hållbar ledare. Nu gillar ju inte vi att prata så mycket om hållbart ledarskap. Vi pratar väldigt mycket om genuint eller autentiskt ledarskap. Men på medarbetarnivå så kände jag att det är ju ändå, det bör ändå vara frivilligt. Och så tänkte jag att det bästa är om det bara smittar av sig. Så att även de som hoppar av kommer tillbaka sen när de ser effekterna hos sina kollegor. Och det har ju faktiskt också hänt. Och så har det hänt att några har slutat. Just för att man upptäcker att man kanske inte håller på med det man vill hålla på med.
Just det.
Och det är ju också magiskt. Att kunna omfamna det som chef. Att säga så här, ja, det här kanske inte var rätt tjänst för dig. Och respektera det och tycka att det är helt okej. Även om det är väldigt talangfulla personer. Som bidrar väldigt mycket bra till organisationen. För det är lika viktigt med schyssta avslut som schyssta påbörjade anställningar. Så jag tycker i stort så är den här utbildningen i emotionell intelligens fantastisk. Där man också får det här verktyget att använda när man känner sig stressad, som är närvaroträning, alltså mindfulness. Att ta till sig dem i stressade moment. Inte bara här, men även hemma.
Kan du se någon reaktion eller någon, något resultat på gästerna?
Ja. Av utbildningen? Förutom att vi erbjuder ju yoga och mindfulness som aktivitet på schema för alla gäster. Så, och det ser vi ju en direkt effekt av. Att gästerna lugnar ner sig mycket snabbare när de går på de här typen av aktiviteter. Men såklart att efter att vi började med den här utbildningen för alla medarbetare och chefer så märker vi av en förhöjning i gästnöjdheten överlag. Sen så beror ju inte det bara på den utbildningen. Nej. Det beror ju på väldigt många faktorer. Men vi började ju hösten 2015 med ledningsgruppen, inklusive mig själv. Och sen så fortsatte vi med alla ledare. Vi är 16 ledare. Och det gick bara några månader och så var sjukfrånvaron nere på hälften. Och i samband med att det hände, det var den första stora biten som vi faktiskt såg en effekt på. Och i samband med det så märkte vi också att gästnöjdheten gick upp, effektiviteten gick upp, lönsamheten, försäljningen. Så allt liksom bara, det tog tid. Men sakta men säkert så lade sig ett helt annat lugn i organisationen och vi fick mer att göra. Så att den kombinationen ser jag som en väldigt ett bra resultat av en medvetande träning.
Ja.
Så 100 personer ungefär gick första året 2015-16. Sen gjorde vi ju jättemycket annat också. Men det var en grund i det.
Det är väldigt intressant. Vi har ju en tes i den nakna chefen som handlar om ett friskare arbetsliv med nöjdare, alltså att gladare människor ger bättre resultat.
Ja.
Och det här är ju verkligen ett case på det.
Ja.
Men du, ditt ledarskap då? Hur har ditt ledarskap behövt förändras? Hur har du blivit utmanad av detta?
Ja, alltså det var ju inget lätt beslut att ta för ledningsgruppen. För det första så kom det ju från mig. Jag tror det hade varit väldigt svårt för någon annan i ledningsgruppen att komma med det här. Så jag tänkte, då får väl jag ändå ta klivet. Jag har ju alltid varit intresserad av det mänskliga psyket. Och så har jag alltid varit väldigt intresserad av, under alla mina år som chefer, varför inte utbildningar sätter sig. Det har jag gått och funderat jättemycket på. Och då pratar jag inte om utbildningar i Excel eller system eller sånt, för det tvingas man in i, för verktyget finns där dag ett du kommer tillbaka från utbildningen. Men alla typer av ledarskapsutbildningar, känsloutbildningar, allt det här som är lite suddigt, det är som en pust i liksom vardagen. Ja. Det bara pyser ut.
Ja.
Och så är man tillbaka igen efter några veckor i det gamla beteendet.
Ja.
Och när jag kom hit så fick jag ju liksom jag fick förklarat för mig vad mindfulness är, vad det handlar om, vad yoga egentligen är. Och jag fick väldigt mycket kunskap kring det av medarbetarna här. Och någonstans där så tänkte jag att det handlar om att man behöver hitta sin egen motivation att göra saker. Och hur hittar man egen motivation? Jo, den är ju en känsla. Och hur får man en känsla? Man måste lära känna sig själv på ett känslomässigt plan. Och den fördelen i skolorna idag har vi inte. Och i alla fall inte vi som redan har växt upp. Vi har ju aldrig lärt oss att känna efter om vi inte haft extremt intelligenta föräldrar. Och det är inte så många av oss som har haft sådana typer av föräldrar. Vi ska bita ihop, vi ska prestera hårt, vi ska inte gnälla, vi ska inte känna efter. Och det får ju sina konsekvenser. Och då får man också ledare därefter. Man får hårda ledare, man får ledare som pekar med hela handen, för att de ledare har heller inte känt efter. Så mycket sådana bitar började falla lite på plats när jag kom hit. För jag fick lite mer kunskap. Och det var ju då jag kände att okej, ska vi göra det här nu, lära känna oss själva på ett emotionellt plan, då måste jag vara först. Jag måste vara den som sitter i ett möte och kanske börjar gråta för att det här är så jobbigt. Eller öppnar armarna för någon som kommer in på mitt kontor och tycker att livet är skit och inte bara avviser. Så vi började liksom sakta men säkert jobba med de frågorna, och det var väldigt, väldigt tufft. Jag var helt ny i ledningsgruppen. Jag tänkte, gud, jag får bara bära eller brista. Jag blir ju rörd när jag pratar om det. Men det är magiskt när man liksom får den där anknytningen på ett känslomässigt plan med dem man jobbar nära varenda dag. Det blir en tillit och det blir en effektivitet som, när jag tittar tillbaka så tänker jag att det här finns ju inte. Det är ingen i ledningsgruppen idag som inte i princip kan lämna över stafettpinnarna till varandra. De tjafsar mycket, de är oense mycket, men de tycker fortfarande lika mycket om varandra. För de känner varandra så väl. Och de har fått en ingångsport i emotionell intelligens som gör att de är väldigt mogna i känslor. Och det är magiskt att jobba med, för att då behöver man inte lägga tid på sånt som inte betyder något. Och det är fantastiskt. Och det tror jag inte att jag har upplevt på något annat ställe förut.
Så jag tycker det är så häftigt att du insåg att du är den som måste ta ta första steget i det här. För det är ju det man annars möter. Det finns för få modiga ledare som faktiskt vågar. Och kanske beroende på det du beskrev, att vi inte uppfostrade med att det är det som gäller. Jag tycker det är fantastiskt roligt att du berättar om det.
Mm. Ja. Ja, det är nyckel, tänker jag, precis som du har beskrivit. Att inte att du då ställer dig själv utanför, som vi faktiskt ofta gör som ledare. Vi ska tillämpa något på andra som vi inte först har tillämpat på oss själva.
Ja.
Och så undrar vi varför vi inte kommer hela vägen fram.
Ja, och det tror jag är väldigt typiskt. Det, till exempel det här med kontorslandskap.
Ja, till exempel.
Det här att alla sitter i kontorslandskap, men inte vd.
Nej.
För att det är ju klart att han eller hon kan inte bli störd.
Mm.
Men alla andra kan bli störda.
Mm.
Så att det är ju... Det är helt, man måste walk the talk.
Ja,
det är väldigt viktigt. Och jag tror också det här att, eller jag vet att det finns ju otroligt mycket mod hos alla.
Mm.
Det är bara det att vi trycker ju bort det.
Mm.
För att det finns ingen som banar väg. Så om inte vd eller chef banar väg för mod, då är det ingen annan som vågar vara modig.
Nej.
För då är man ju rädd för att få en smäll på fingrarna.
Exakt. Jag fantiserar i alla fall om att många som funderar kring de här frågorna i sina chefs- eller vd-roller tänker att nej, men den där luckan kan jag inte öppna. Det är så mycket komplexa saker i människors liv och på goda grunder. Alltså. Jag menar inte på, alltså jag kan känna igen mig i den känslan.
Mm.
Och vem är jag att öppna upp detta för vad som nu kommer fram? Mm. Ett människoliv är ju komplext i många meningar. Har ni kommit in i sådana saker som liksom har kommit fram och där, nej, det här kan inte vi hantera som organisation, nu måste vi göra någonting annat.
Mm. Vi var väldigt rädda, det här var ju en av våra rädslor innan vi började med utbildningen, det var hur ska vi hantera det? Tänk om någon bryter ihop, tänk om någon inte pallar det här eller liksom går hem och gör något knasigt. Mycket sådana diskussioner hade vi, mycket rädslor fanns kring det, och speciellt i ledningsgruppen och bland chefer. Och rädslan befinner sig i en situation där man är rädd för man vet inte vad man ska göra åt det, och man är rädd för vad man ska känna om man tar ansvar för det.
Mm.
Och då hade vi ju den dialogen med ledarna för mindfulness-utbildningen. Vad gör vi i sådana lägen? Har vi ansvar för det?
Mm.
Och vi pratade med vår egen företagshälsovård.
Mm.
Så vi fick fakta på bordet.
Mm.
Nej, det är inte vårt ansvar.
Mm.
Det bästa som kan hända är ju att det kommer fram i ordnade förhållanden.
Mm.
För oavsett om det kommer fram nu under ordnade förhållanden och med experter på plats, så kommer det ju fram någon gång.
Mm. Mm.
Även om det inte är här. Det kanske kommer fram om 10 år.
Mm.
Och då kanske i en situation där de inte har någon som kan stötta det.
Mm.
Nu hade vi ju faktiskt ett stöd i det.
Mm.
Det hände inte. Det var en person som blev utbränd av det. Och det är ju så konstigt.
Det är väldigt spännande.
Precis. Men jag tror att det hade ju hänt oavsett.
Mm.
Och personen kom mycket snabbare tillbaka.
Mm.
Så det är klart att i sådana här lägen där du plötsligt får möjlighet att lära känna dig själv på ett plan som du aldrig har egentligen berört.
Mm.
Och du är ganska många år.
Mm.
Det är klart att det kan ju hända saker med dig. Men jag tror ju att allt som ligger i kroppen under ytan, det kommer ju upp någon gång.
Mm.
Och varför inte att det kan komma upp nu då?
Mm,
när det ändå finns goda ledare runt omkring och det finns någon som kan fånga dig.
Mm.
Så att jag tror inte man som ledare ska vara rädd.
Otroligt bra insikter. Jag har en fråga om ett argument som jag har hört många gånger. Det är man vill inte riktigt lägga pengar på något sånt. Hur tänkte du när det gäller den här delen? Därför att det tycker jag är lite spännande att få höra.
Ja, vi får ju hoppas att jag inte har några i styrelsen eller vd.
Vi pratar pratar inte om några summor här, men jag menar bara ändå, för hur den är,
så
resonemanget kring det är intressant.
Ja, det var en enormt stor investering, och inte bara i utbildningspengar, men det är en investering i timmar också. Mm. Vi är ju en verksamhet där vi behöver ersätta timmar som tas bort till utbildning.
Ja,
för vi behöver ju ha någon på plats som tar hand om våra gäster och kunder. Nu är jag väldigt naken, men det är det som var meningen. Men jag frågade faktiskt inte, jag bara gjorde det. Och så tänkte jag, i värsta fall får jag bara säga oj då. Alltså så. För jag var så övertygad om att om vi ska vara i framkant, om vi ska vara trogen i vårt eget varumärke, om vi nu verkligen ska göra något som ingen annan gör, för att visa vägen och verkligen vara en förebild i gott ledarskap av en själv och andra, då måste vi göra någonting som ingen annan gör. Och då tänkte jag också så här, om jag har för mycket resonemang kring det här i kostnader och budgeter och timmar och allt så där, då kommer det aldrig bli av.
Nej.
För då kommer man direkt upp i huvudet och så kommer man att resonera och tolka, och hur vet vi return on investment, och det vet vi ju inte.
Nej.
Så då kommer det att mynna ut i att det blir väldigt osäkert, och det blir ett nej eller I told you so. Så då tänkte jag, men då bara kör vi. Och så får det bara lösa sig. Och det är ju ingen som ifrågasätter det idag.
Nej.
Och det är väldigt konsistent med det du sa tidigare. Alltså bära eller brista, och modet och gå först.
Ja. Det är good or great är bättre. Så...
innovativt skulle man kunna säga.
Ja, kanske.
Ja, och att faktiskt förstå att ibland måste man hoppa in i det okända för att skapa någonting nytt.
Ja, just precis.
Du, Sunniva, vad är en naken chef för dig?
Ja, det... Jag gillar ju begreppet naken chef. För det för mig betyder väldigt mycket autenticitet, alltså genuint ledarskap. Det är väldigt, väldigt viktigt att prata om att chefer är människor. För det är många som inte har den bilden. Vi är ju levande döda, hållt jag på att säga. Men vi är ju levande människor som också ska dö. Och vi kan inte allt. Och det är viktigt att vi vågar visa att vi inte kan. Och våga visa att vi har känslor. Och våga prata om att saker gör oss upprörda eller ledsna eller glada, eller att vi inte får till det, eller att vi är oroliga. Och det är för mig naket. Att inte behöva visa sig stark i alla situationer, att inte behöva visa att man har ett svar i alla situationer. Jag tror att det blir mycket enklare att vara ledare när man har den känslan i kroppen, och att man har en organisation som förstår det. Då blir det gott för alla. Och då tror jag att alla jobbar på ett mycket bättre sätt.
Stort tack för att du tog dig tid att vara med, och för att du delade med dig så frikostigt.
Tack.
Ni har lyssnat på Den nakna chefen
med Helena
och Katrin.